Det är måndag den 23 maj och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om polisutbildningen. De sänkta kraven som innebär att det numera ställs lägre krav för att komma in på polishögskolan än för att få göra värnplikten. För detta har jag med mig Johan Siverland, polisinspektör, och något så ovanligt som en polisröst som säger att polisen inte behöver mer pengar. Välkommen hit, Johan.
Tack så mycket.
I tisdags i förra veckan, den 17 maj, då kunde P1-lyssnare höra dig i P1-morgon. Och dagen innan, den 16 maj, hade din debattartikel Vilka poliser vill vi ha? Publicerats i Polistidningen. Och det är ju inte så ofta P1-morgon hämtar sina skop från Polistidningen, får man säga. Men din text var särdeles. I den kritiserar du hårt polisutbildningen och framförallt att antagningskraven sänkts. Du beskriver hur detta har lett till polisstudenter med lägre begåvningsnivå än tidigare och att studenter idag har sämre omdömesförmåga än tidigare. Det är ju ganska allvarligt. Men för att begripa detta då, så låt oss börja med att tala om själva antagningssystemet. Hur det ser ut tror jag inte så många av oss som egentligen vet, även om vi kan ha synpunkter på det. Så hur ser det ut och vilka krav är det som har sänkts? Så vi börjar antagningen. Hur går den till polisutbildningen?
Ja, den där antagningsprocessen har ju förändrats ett antal gånger genom åren. Så det är faktiskt helt ärligt inte lätt att hänga med själv för oss som jobbar i myndigheten. Men numera så skickar man in en ansökan och det kan man göra när som helst på året. Till skillnad från tidigare, då var det vissa bara perioder, två gånger per år som man kunde söka inom en viss tidsspann. Men nu kan man skicka in sin ansökan när som helst. Och då får man svara på en webbenkät. Lite frågor om hälsa och bakgrund och livet i övrigt. Och sen,
Är det betygsfrågor också från grundskola eller sådär?
Man kan säga att jag har inte gjort de här frågorna själv, så jag vet faktiskt inte riktigt exakt vilka frågor det ställs. Men det med hälsa och liksom fysik och sådana saker. Betyg kollas nog, i alla fall om man ska tro hemsidan, så kollas betygen av Plikt- och prövningsverket. Så att man inte skickar in, förmodligen då kanske, om man ska vara lite spekulativ, så är det för att man inte ska kunna skicka in förfalskade betyg, utan de kollas med den som är hälsa och fysik och personliga förutsättningar är väl det som man får svara på. Och om man då anses liksom ha klarat webbenkäten, så får man genomföra en prövning, alltså medicinsk och psykologisk prövning.
Och det är på plats då?
På Pliktverket, eller Plikt- och prövningsverket heter det idag. Och då testar man dels medicinska förhållanden som hörsel och syn, och man får göra ett konditionstest på en sån här ergometercykel. Man får göra ett styrketest, man lyfter en stång som sitter fast i liksom en speciell apparat som gör motstånd, och så beroende på hur hårt man tar så får man ett styrkemått på det, så att säga. Och sen så gör man då lite olika teoretiska tester, bland annat det här uniktestet som det heter, som bedömer begåvning.
Och hur ser det ut? För det är ett sätt att mäta begåvning på. Förr sa man IQ-test. Ja. Är det ett sånt? Och hur mäter det?
Jag vet, alltså IQ-tester har jag liksom generellt lite skepsis kring. För det finns ju olika saker som skulle kunna vara IQ. Men det här uniktestet, jag har själv gjort ett sånt när vi började på året. Och det mäter liksom olika, vad ska man säga, problemlösningsförmåga, olika logiskt tänkande, problemlösningsförmåga, sådana saker. Då är det liksom det första, liksom ett verbalt test, och sen är det två icke-verbala. Man ska liksom, man testar logiska områden, spatialt tänkande, så här, vika figurer. Vikta figurer ska man vika upp i huvudet och se hur de ser ut. Och när man har gjort det här, man har 80 minuter på sig att svara på det här testet. Och sen när man har gjort det så, så räknas resultatet ihop till, till en, från 1 till 9 på en skala. Och då är det 9 är det bästa och 1 är det sämsta. Och sen då så, ja, man får ju lämna olika prover som man ser att man inte har droger i kroppen till exempel, som man inte kan förklara med något läkarintyg eller liknande.
Omdömet ska ju man ju också mäta. Det tycker jag låter svårt. Hur går man tillväga då?
Det är en bra fråga. Jag tror att det blir en samtagen del, framförallt i psykologin, att man provar den sökande då, mot olika situationer och så får man liksom förklara sig. Så fick jag göra i alla fall. Man sätter en sökande i olika dilemman och så får man försöka förklara hur tänker jag och hur resonerar jag. Och man på det sättet liksom kan visa ett omdöme. Och för mig, om den här psykologintervjun liknar den jag hade, så var det liksom, det är omöjliga situationer där man liksom kan, man kan räkna ut att vad jag än svarar så kommer det finnas en fortsättning där som gör att det blir fel, och så får man liksom landa i hur gör jag då.
Men det här är mer teoretiskt kan man säga då i själva antagningstillfället. Det är inte så att man övas i en grupp och sådär, utan det här ställs man inför mer som ett frågeformulär kan man säga då i själva antagningsprocessen.
Ja, hur menar du med frågeformulär?
Man sitter, det är inte så att man är ute och testar i en grupp och provar vad skulle hända om det här, att man har ett scenario, utan det är faktiska frågor som man får svara på.
Ja, precis. Man gör ju den här processen som enskild person.
Och de här två går man igenom då. Och de här kraven har alltså sänkts. Men vilka krav är det som har sänkts? Det har tydligen sänkts flera gånger dessutom genom åren.
Det har sänkts flera gånger.
Ja, kan du beskriva det, vad som har hänt?
Ja, man tar begåvningstestet då, det som har väckt kanske mest uppståndelse både i sociala medier och generella medier, så var ju tidigare var kravet en 4 på den här 9-gradiga skalan. Man brukar säga att en normal begåvad person hamnar mellan 4 och 6 på den här skalan. Då sänkte man det här då 2016 till en 3 på den här 9-gradiga skalan. Och det som har hänt nu då, det är att man fortfarande har kvar det som en 3, men man har ändrat vilken grupp man kontrollerar resultaten, alltså vilken grupp man jämför resultaten med. Tidigare har man jämfört med en grupp från 2003 som gjorde testen 2003, så det här alltså, man har jämfört med samma grupp i 19 år. Fram till nu i år, när man börjar jämföra med en annan grupp och, som dels är större men som har gjort testerna senare. Och skillnaden mellan de här två grupperna, förutom storleken, alltså antalet personer, är att den sista gruppen och senaste gruppen har presterat sämre på det här begåvningstestet än den tidigare gruppen. Och det gör ju per automatik att det blir lättare att få en 3 än
precis. Ja, för det beror på vem man jämför sig med kan man säga.
Ja. Om jag skulle jämföra min fysiska förmåga med en polis från nationella insatsstyrkan så skulle jag få en 1. Men om jag skulle jämföra en rullstolsbunden 200 kilo tung människa så skulle jag kanske få en 9. Och det är lite samma sak. Mm.
Det är en relativ skala kan man säga.
Ja.
Och vilka krav är det mer som har sänkts då?
Nyligen, det var väl förra året tror jag, så tog man bort kravet på betyg i historia till exempel. Det har man tyckt var omodernt. Eller hur man nu formulerade sig, men man tyckte inte att det var relevant längre. Om jag bara jämför med hur det var 2002 när jag ansökte min sista gång till polishögskolan som det hette då. Då behövde man haft körkort i en viss period för att man skulle då med lite tur ha körvana. Men som det är nu så kan man ta sitt körkort dagen innan man påbörjar polisutbildningen. Man behöver inte ha körkort med man söker, men dagen innan man börjar polisutbildningen i princip så kan man ta sitt körkort. Det för ju med sig i många fall en betydligt sämre körvana än tidigare.
Det låter dystert. Det är så instinktivt så känns det som att det är väldigt mycket som har förändrats, så mycket som har förändrats på ett felaktigt sätt, men man inte riktigt har känt till det. Men vi kommer till det lite längre fram sen, hur det har kommunicerats. Jag tänkte först höra med dig, vad skulle du säga att de här sänkningarna har lett till, den utsträckning man kan se det? Dels generellt, men i din text där i Polistidningen så beskriver du också hur en polisman är i en situation, alltså en övning, och hur man då bemöter en berusad person. Kan du berätta något av detta?
Ja, det var ju alltså under en övning på polisutbildningen där studenterna skulle öva på att hantera en berusad person. Och det är någonting som poliser gör, jag skulle säga varje vecka i princip. Beroende lite på om man jobbar naturligtvis. Men jobbar man i storstad åtminstone så är det varje vecka, om inte flera gånger varje vecka. Och det som hände då var att den här läraren som agerade berusad, han ville inte släppa sin spritflaska. Och det är heller inte ett ovanligt scenario. Man vill, liksom, man inser att man kommer hamna i en fyllecell, som det så vackert heter, och då vill man vill dricka upp det sista man har kvar för att inte ha bränt pengarna i onödan. Och då blev den här läraren skjuten av en student, för att studenten resonerade som att flaskan utgör ett livsfarligt vapen. Och det är klart att, alltså, det försöker jag komma till i min debattartikel, att egentligen så är det inte ingripandet i sig som gör att jag reagerar. Visst, man reagerar på att en student liksom ser det här som ett relevant handlingsalternativ, absolut. Men problemet är att sen händer ingenting. Därför att i takt med att de här testerna för att komma in på polisutbildningen har justerats, och i många fall justerats nedåt, så har inte polisutbildningen och aspirantutbildningen, alltså fortsättningen på den här personens resa mot att bli en fungerande polis, har inte anpassats för det. Om man tar körkortskravet som exempel då. Om man ställer krav på körkortsvana eller körvana genom att man ska ha haft körkort ett visst antal år, det säger ju för sig inte att alla per automatik har körvana. För om man är in i stan så kan man åka Stockholm, så kan man åka tunnelbana i 5 år och så har man haft ett körkort. Men det ökar ju chansen åtminstone att en person har kommit förbi körningsstadiet. Men då hamnar vi i situationen nu där utbildningen har inte anpassats till den nya omständigheten att man kan ta sitt körkort dagen innan man börjar utbildningen.
Den kompenserar inte för det som man tidigare ställde frågor om man redan hade gjort.
Nej, precis. Och då hamnar vi där att när man börjar köra bil under utbildningen redan, det skiljer sig förmodligen lite från olika lärosäten, men på Södertörn så börjar man köra i termin 2 åtminstone. Och i termin 3 så börjar ju vissa examinerande moment där man ska köra polisbil så som folk gemen tror jag föreställer sig att man kör polisbil, alltså väldigt fort, och man ska göra bra omkörningar och man ska kunna man ska ta sig fram på ett snabbt och säkert sätt. Och det här är olika moment som examineras. Och då hamnar vi nu i situationer där en student som kanske har haft körkort i 10 år förväntas prestera på samma sätt som en student som har haft körkort då i knappt 1 år. Då kan man ju tycka att det är lite orättvist mot den studenten som har körkort i 1 år och har åkt tunnelbana, pendeltåg eller buss i det här året. Den studenten ges ju inte samma förutsättningar, för att själva utbildningen är inte anpassad för att få upp den här studenten till samma nivå som man kunde tänka sig att man behövde tidigare. Så, och det är den helheten som jag menar, den håller inte ihop.
Varför sänkte man de här kraven och hur kommunicerades det?
Ja, det får man nästan fråga polismyndighetens ledning om, varför man sänker kraven. Men det är inte en vild gissning att det har att göra med riksdag och regeringskrav på att polismyndigheten ska växa.
Kom det i samband med det? Kan man se, om man tittade på det, skulle man kunna se att det är som ett svar på kraven eller önskemålen från politiskt håll? Där man i och för sig också skickar med en del pengar, men att det ska vara så här många fler poliser år då och då. Det kommer i och med detta.
Ja, så den sista förändringen i begåvningstestet här nu, som man inte har kommunicerat överhuvudtaget, den kommer ju strax efter att en forskargrupp har uttalat sig om att polismyndigheten kommer inte kunna uppnå målet om 10 000 fler polisanställda. Det betyder inte 10 000 fler poliser. Det kan vara allt från 0 till 10 000 poliser. Men strax efter de presenterade sin rapport i höstas, någon gång eller tidig höst, att det är statistiskt omöjligt att uppnå det här målet. Och polismyndighetens HR-direktör sa att det klarar vi visst det. Och sen strax efter det, ett par månader efter, så justerar man den här kontrollgruppen som man jämför begåvningstestet mot. Så det är klart att det sitter ihop, och det behöver man kanske inte ens gissa sig till.
Nej, och hur kommunicerade man det? Förklarade man varför man gjorde det, eller?
HR-direktören har ju gått ut efter min debattartikel och förklarat att det här skedde på ren rutin, att den tidigare kontrollgruppen bestod av 1000 personer, mestadels män, och man såg ett behov av att testa mot en större grupp som var mer jämställd.
Det låter modernt.
Ja, det låter jättemodernt. Problemet för mig är att det var ju inte riktigt det som jag försökte belysa i min artikel skulle vara ett problem, att man jämför med en ojämställd kontrollgrupp, utan att man jämför med en kontrollgrupp som har presterat sämre på testet. Sen om det är 1000 män eller 1000 kvinnor eller 14 000 män eller 14 000 kvinnor, det är, för mig är det helt intressant. Det är resultatet som är det viktiga.
En fråga som direkt kommer upp, vem är det egentligen som bestämmer detta? När det här förändras, vem har bestämt det? För det verkar ju ske lite i det fördolda när det inte kommuniceras. Och så där. Var fattas beslutet?
De fattas ju på myndighetsledningsnivå. Sen vem, det vet jag inte. Men,
Nej, vi behöver inte ha något namn, men det är ganska hög nivå.
Ja.
Och då när detta skedde då, även om det mer ni ställdes inför fait accompli, att det bara meddelades, fanns det några invändningar mot det? Det kan jag tänka mig att det gjorde i efterhand, men fanns det så att säga en intern diskussion ens om detta? Det borde ju ha varit ett upprop internt, tänker jag, på man fick veta.
Ja, det fanns det ju när man sänkte begåvningskravet och kommunicerade 2016 från en 4 till en 3.
Ja, då.
Men ja, då har vi ju en hiskelig debatt om det här. Den senaste sänkningen nu, den har man ju inte kommunicerat alls. Utan den kom ju fram därför att en person som är engagerad och som jobbar med uttagningsprocessen hörde av sig till mig via ombud och påtalade det här. Och då råkade jag nämna det för en journalist som på Ekot som grävde vidare och kunde belägga att det faktiskt var så. Uppropet sker väl då nu, kanske inför publik, så att säga.
Ja, det är nog, du har nog satt igång någonting här med din text. Den texten som jag skrev i dagens Svenska Dagbladet. Innan jag skrev den så pratade jag med dig en hel del och fick bra inspel. Och då sa du bland annat något som jag nog aldrig har hört någon polis säga förut. Vi behöver inte mer resurser, utan det handlar om hur man arbetar. Och det här är ju udda. Men skulle du säga att det här kan sägas vara en lite bredare uppfattning även inom polisen? Att det är inte pengarna som är problemet, utan det är vårt sätt att arbeta eller hur vi organiseras eller vad det kan vara?
Det beror nog på vem du frågar. Jag skulle inte säga att det är en bred uppfattning, men ju närmare den vardagliga verksamheten man kommer, skulle jag säga, så finns det fler och fler personer som driver den här tesen, och jag är en av dem. Därför att när man ser hur mycket konstiga beslut som tas, alltså man rekryterar kommunikatörer och man rekryterar det ena och det andra. Bränner pengar, alltså man har pengar kvar från årets budget som det var för 3-4 år sedan någonting. Där polisområdet jag jobbar i hade, alltså vi pratar 20 miljoner kvar som man inte hade gjort av med. Och då gick det ut direktiv. Nu måste vi bränna de här pengarna fort som fasen, för annars så måste vi lämna tillbaka dem. Och då får vi 20 miljoner mindre nästa år.
Detta är ju oerhört. Alltså man måste bränna pengar.
Ja, men köp upp dem fort, annars så måste vi lämna tillbaka dem. Och då blir vi av med dem nästa år. Och det är liksom en modell som har lyfts tidigare i andra sammanhang, att man inte kan föra över pengar ena året till det andra. Och varför det är så, det får man nästan fråga Finansdepartementet eller Justitiedepartementet om. Men när man ser, när man sitter från ett liksom markperspektiv och tittar på det här, så är det ju så här att man ser konstiga beslut som tas som kanske inte motiveras eller kommuniceras tillräckligt. Jag brukar säga att polisen har en snuttefilt och det är omorganisationer, även i lokala. När någonting inte fungerar, man tycker vi får inte ut, vi hinner inte med, vi får inte effekt. Då gör man en omorganisation och samtidigt så äskar man mer resurser, fler anställda. Men man ställer sig inte frågan, vad gör vi med den personalen vi har? Det är fortfarande så att en omorganisation i sig tar ju kraft, den tar tid och energi och vi medför per automatik en effektivitetssänkning både under den pågår och tiden närmast efter den är avslutad. Därför så säger jag att vi behöver nog inte framförallt mer resurser. Inte för att vi har städat framför egen dörr och verkligen se till att vi jobbar på rätt sätt med de resurser vi har. Och det gör vi i mångt och mycket ont idag.
Nej, det har ju varit samtliga partier har nästan bjudit över varandra i hur generös man vill vara just mot polismyndigheten. Så det, sånt kan ju stressa vilken organisation som helst. Men frågan blir ju också då, om man säger att vi borde arbeta på ett annat sätt eller mer effektivt. Hur skulle det kunna vara annorlunda, menar du och dina kollegor? Ni som är i verkligheten.
Ja, jag kan bara tala från det lokala perspektivet. Jag brukar säga att det är liksom en kulturfråga. Man kan säga att det skiljer mellan ner till olika lokalpolisområden. Det är en kulturfråga. I vissa lokalpolisområden så har man en väldigt liksom progressiv arbetskultur. Man vill utveckla metoder, man vill utveckla processer, samarbeten och verktyg och så vidare. Medan i andra lokalpolisområden så har man en mer traditionell, så där har vi aldrig gjort, attityd. Och den attityden har jag inte riktigt hängt med i polisens omorganisation och den verklighetsutveckling som har skett, den samhällsutveckling som har skett. Jag tar det igen, alltså det är så lätt att man med den mentaliteten att man faller tillbaka i omorganisationer hela tiden. Man tror att flytta Kalle från grupp 1 till grupp 2, det löser problemet, men det är fortfarande samma personer som ska göra samma jobb oavsett vilken grupp de jobbar i. Jag tror att man behöver fundera på och kanske ifrågasätta lite grundhypoteser. Jag kan ta Stefan Holgersson som exempel. En tror det var en rätt massmedialt känd polis, tillika forskare. Han är alltså en erfaren polisinspektör, jag vet inte hur länge han har jobbat, men han har väl jobbat över 20 år i alla fall. Han har ju ägnat i princip hela sin poliskarriär åt att försöka förbättra, uppmärksamma saker och ting som inte funkar för att man ska kunna göra någonting åt dem. Han åker runt och hämtar övervakningsfilmer idag. Det är hans jobb. Och då kan man se, om man backar tillbaka till grundhypotesen, den halvvägs tillbaka till grunden är det en rimlig prioritering att använda en polisinspektör till att åka och hämta övervakningsfilmer hela dagarna.
Och den kan en ledande fråga.
Ja, den ledande frågan. Man kan svara som man vill. Jag tycker definitivt nej. Ja. Men drar man det ett steg längre så kan man ju ställa sig frågan, ska vi erbjuda den servicen? Om ett företag ringer och säljer mellan sig, vi har haft inbrott och inbrottet finns på film. Så kan man ju börja med att ringa det företaget och säga, syns gärningsmännen på filmen överhuvudtaget? Ja, det gör de.
Bra. Ja, just det.
Är man ansiktet på gärningsmännen? Ja, det gör man. Bra. Skulle du kunna tänka dig att bränna ner den här filmsnutten på ett USB-minne och komma över med det så kan vi säkra det. Jag säger inte att polisen inte ska vara service-minded, men när man prioriterar vad som är viktigast här nu så kanske det inte är viktigast att en polisinspektör åker runt och hämtar filmerna, utan gör någonting annat och låter företaget i det här fallet komma in och lämna.
För en utomstående så låter det ju som att det är ganska basala frågor, hur man arbetar, och att det kanske snarare är det som bör ändras än som du beskriver, de stora omorganisationerna. Har det varit, är det sånt där som ligger fortfarande som ett problem, att man har omorganiserat ganska ofta?
Ja, vi börjar väl landa i någonstans, men jag ser ju, vi landar i att vi går mer och mer tillbaka till hur det var innan organisationen.
Och hur var det då?
Ja, men chefsnivåer till exempel, då skulle man ju ta bort, så vi har i den nya myndigheten har vi 6 chefsnivåer från golv till rikspolischef så att säga. det här fanns ju starka röster som varnade för att det kommer inte funka, för det blir för mycket arbete för de cheferna som blir kvar. De tar bort biträdande chefer, man tar bort mellanliggande chefer. Så där kan man väl säga att så har det blivit. Delvis, nu är jag lite fräck igen här och liksom ifrågasätter grunden, men delvis för att personer, jag ser det när jag tittar på kollegor som har jobbat med, personer som har varit chefer i den förra myndigheten, om man säger, eller innan 2015, de har haft svårt att ändra approach och ändra förståelsen för vad det här en gruppchef ska göra i den nya polismyndigheten. Men till syvende och sist så är det ju faktiskt också så, utöver det, att gruppchefer har fått mycket mer att göra. Lokalpolisområdeschefer har mycket mer att göra. För det finns inget mellansteg mellan en gruppchef som är ansvarig för, om man brukar säga, mellan 8 och 12 medarbetare och en lokalpolisområdeschef som är ansvarig för 200 medarbetare. Det finns ingen mellansteg däremellan.
Nej, jag förstår.
Det gjorde du förut. Så att nu har man ju börjat backa bandet lite grann och så börjar man med det att man inrättar biträdande lokalpolisområdeschefer till exempel och så vidare. Så att i mångt och mycket, liksom vissa delar, så backar man bandet lite grann till hur det funkade innan.
Ja, jag förstår. Det är ett sätt att lösa det på. Men då, om man går till en annan del av grundproblemet, är ju att man har haft svårt att få sökande till polisutbildningen, polishögskolan. Det är lite grann, man kan jämföra med hur det har varit för lärarkåren, att det är allt färre som vill bli lärare och då sjunker också kvaliteten på lärarstudenter. Om vi uppehåller oss lite vid det här, vem vill idag bli polis? Är det för att det har blivit ett farligare yrke som det är svårt att få folk att söka, eller är det andra värderingar i samhället som gör att det här inte är lika attraktivt längre?
Men jag skulle säga att söktrycket är fortfarande väldigt, väldigt många som söker för att bli polis. Så att viljan hos ungdomar idag att bli poliser verkar inte vara något fel på. Och sen vilka som faktiskt söker, det är nog hela spektrat. Allt från människor som verkligen vill göra skillnad i samhället till människor som mer är ute efter att hamna i positioner. De kan utöva makt över andra. Och det är väl sådana som jag hoppas skiljs bort under rekryteringsprocessen. Jag tror att det är fler som egentligen vill bli polis. Men de som kommer igenom uttagningsprocessen. Jag pratade med en forskare, en doktor i psykologi som har forskat på rekryteringsprocessen. Och han menar på att det man har gjort när man sänker antagningskraven är att man har närmat sig, man har inga säkerhetsmarginaler kvar. Han menar på att när man rekryterar så det är ingen som tror att en rekryteringsprocess är 100%ig. Att det är bara helt perfekta människor och helt lämpade människor som kommer igenom. Utan en del kommer ta sig igenom ändå och sen så uppmärksammar man dem senare i processen. Men i takt med att man sänker kraven, bland annat begåvningskraven, så närmar man sig. Man tar bort mer och mer av den här säkerhetsmarginalen som man behöver ha till den nedre toleransnivån, om man säger. Och det medför ju också då att man behöver, det är kanske det som är huvudsakliga syftet med mitt inlägg där i debatten, att gör man det så måste man också löpa linan ut och förändra hur man kan avskilja studenter och hur man kan avskilja polisaspiranter så småningom. Och förändra, om inte annat så måste man förändra kraven. Vad förväntar vi oss? Och vara tydlig med det och stå för det.
Det du är inne på här, det betyder alltså att man ska kunna kasta ut polisstudenter om de inte klarar varje delmoment. Då får man sluta, då får man hoppa av.
Ja, det gör man ju redan idag. Som det är nu när man tänker teoretiska studier och examinationer, rena examinationer, så har man 6 försök på sig att klara en examination. Gör man inte det så blir man avskild. Men det borde vara
lite strängare då.
Ja, kanske inte i den delen. Det kan jag stå ut med. Men just människor som ertappas med att fuska, då kan man tycka att den här personen har uppvisat en personlighetstyp som gör att vad händer sen i det verkliga livet, så att säga, när saker och ting inte går som man vill. Då har man liksom visat en personlighetstyp, en inställning som gör att då kan man hitta på saker då också. Och det finns
ja, det säger något om karaktär.
det säger något om karaktären, och det finns ju rättsfall på, eller pågående ärenden, om det är nu det är två ärenden på södra halvan av landet i alla fall. Den ena har jag inte sett att dom har fallit i än, men så där kanske man ska vara försiktig att uttala sig, men det är ju en polis som blir avskedad nu för att han eller hon har ljugit och motiverat sitt eget våld mot en person som vi hade börjat ingripa mot genom att beskylla den personen för att ha skallat polisen. Och sen när man kontrollerar övervakningsfilmer, för det här ska ha skett i arresten, så ser man att det förekommer ingen skallning.
Nej.
Och det, jag gör en direkt koppling till fuskarmentaliteten. Alltså en person som har fuskat på skolan kan mycket väl tänkas hitta på någonting sån här för att motivera sin egen våldsutövning. Och det är katastrofalt för förtroendet för polisen som institution.
Ja, det är det. Och det är just det, om jag får och koppla till den text som jag har idag. Det man finner är ju att det här är allvarligt just därför att det handlar om rättssäkerhet och om rättsstat. Och då får det inte finnas, risk för att jag som ska lyda polisen, eller om jag har gjort någonting, eller om jag ställs inför ett möte med en polis, att jag på något sätt har anledning att tvivla på att det här är att allting går korrekt till.
Precis så är det. Och jag såg idag att lektorn för polisbildningen vid Växjö universitet har bemött min debattartikel och menat att det är viktigt att studenterna befinner sig i en miljö där det är okej att göra fel och göra misstag utan att bli stämplade som lågbegåvade. Och det instämmer jag med, absolut. Så vi hade övningar senast förra veckan med studenter som skulle ingripa i brott i nära relation. Och flera av dem gjorde ju, som jag beskriver det, liksom förundersökningsmässiga och taktiska totalhaverier. Men det är bara bra, för då får man liksom en magkänsla att koppla tillbaka till sen när man står där på riktigt. Att man ser studenterna stå där och utstråla obekväm, att de är obekväma i situationen. Och liksom då försöker komma tillbaka till, när vi utvärderar övningen sen, att kom ihåg den känslan. Och kom ihåg nu när vi har gått igenom hur ni kunde ha gjort istället, så att ni gör det. Så att ni inte hamnar i den situationen igen och har den här känslan. Det är mycket värt ur liksom utbildningsperspektiv än att övningen går perfekt till, för då blir det liksom en dag som vilken som helst. Det är samma med som ligger bakom att liksom, de flesta kommer ihåg vart de var när terroristdådet på Drottninggatan hände, ja. Och så vidare. Ja. Det är samma mekanism.
Ja. Just det, man minns det. Men om vi går till själva polisaspiranten, vad skulle man säga att den ideala, hur ser den ideala polisaspiranten ut?
Ja,
vad ska,
om det finns en ska... så är det ju en person som har förmåga att lösa problem och göra det på ett moraliskt, logiskt, empatiskt korrekt sätt. Jag ska säga juridiskt korrekt sätt också, om jag inte sa det, för det är naturligtvis väldigt viktigt.
Ja.
Polisen hamnar ju i uppsjö av olika situationer som man liksom, innan man börjar jobba, aldrig ens kunde föreställa sig att folk kunde bete sig på det sättet eller att sånt här kunde hända. Och då gäller det att man har en grundförmåga att faktiskt kunna dels tillämpa den teoretiska juridik som man får lära sig under polisutbildningen, men också att man själv som person i grunden har förmågan att liksom, tänka logiskt. Hur ska vi lösa det här? Jag brukar säga till studenterna att det heter lagstöd, inte laghinder. Allt det som ni, en sunt, förnuftigt tänkande människa, känner att det här är okej, alltså så här är rimligt och förnuftigt att göra, det har ni lagstöd för någonstans. Och då gäller det att under utbildningen försöka få dem att lära sig de mest vanligt förekommande lagstöden naturligtvis. Förr eller senare så kommer man att hamna i situationer som går helt utanför det här. Som ingen har förutse. Och då gäller det att man liksom kan lösa det. För det finns ingen annan som magiskt bara kan ploppa upp. Om polisen säger det här klarar inte vi åker härifrån, då finns det ingen annan som kommer komma dit och säga då löser vi det här.
Nej, jag förstår det. Och just att det måste, man måste vara beredd på att det uppstår situationer som man aldrig har varit i tidigare. Och att man ändå kan ha en sorts, naturligtvis ett lugn och ett självförtroende. Men också någon sorts metod som man har lärt sig då, som faktiskt bara precis. Poliser kan och som man får ägna år åt att lära sig. Att det finns metoder även för det här. Även precis. Om man kan inte bli rigid, men att det finns, även där finns det teori och metod.
Ja, och det får man lära sig under polisutbildningen, till exempel om man pratar teknik. Att man får lära sig ett antal olika taktiska grundprinciper. Men man får också lära sig att i vissa fall så behöver man göra medvetna avsteg från dem. Men då ska man känna till att den här, nu gör jag ett medvetet avsteg och det gör jag för att lösa problemet som har uppstått här och nu, som inte liksom faller inom grundlagen.
En avslutande fråga som du får svara både som yrkeskunnig men också som allmän en privatperson. Vad skulle du säga att allmänheten har för bild av poliser idag? Vad tycker skulle en Svensson säga om så här är en typisk polis?
Ja,
positivt eller negativt?
Jag tror, nu är jag partisk för alla ur allmänheten jag träffar i jobbet träffar ju en polis och då jag skulle säga att de allra flesta har en väldigt positiv bild av polisen som personer som faktiskt försöker lösa de problemen som polisen kan lösa och i vissa fall även sådana saker som andra samhällsaktörer kanske borde vara bättre på att lösa men som inte tar tag i det utan då försöker polisen fylla de skorna. Så att säga. Så jag skulle säga att allmänheten har ett väldigt högt förtroende generellt för polisen och det är återigen någonting som jag liksom, syftet med min debattartikel att det är någonting som måste vårda för det är inte ett faktum som är konstant oberoende av vilka förändringar, vilka processer och vilka antagningskrav och vilka poliser vi skickar ut. Det är någonting som vi måste vårda och det måste vi vårda varje dag. Precis som, jag undrar om det inte var du som sa det i tidigare avsnitt av podden att man ska respektera institutionen. Att poliser idag förväntas liksom förvalta bilden, alltså den allmänna bilden av en anonym, ansiktslös polis, men om man liksom föreställer sig en polis hur den personen är, alltså rådig och dådkraftig och klok och rättvis och liksom kunnig och lugn och liksom empatisk på många olika sätt så, men gör det inom lagens råmärken. Det tror jag är A och O.
Det tycker jag var en formidabel avslutning på den här podden. Jag hade några frågor till, men det här var så bra avslut. Så jag tror vi nöjer oss här. Ja. Tack så mycket, Johan, för att du var med.
Tack så mycket.
Och lycka till med ditt arbete. Både det du gör till vardags, men också detta att försöka få polis, men kanske framförallt politiker, att förstå att det man absolut inte behöver mest av är pengar, utan arbetsro.
Ja, så skulle man kunna sammanfatta det. Syftet med det här är att med min debattartikel är ju faktiskt inte att liksom kritisera polisutbildningen som sån. För polisutbildningen gör det polisutbildningarna kan, alltså lärosätena, med det materialet de får. Alltså de studenter de får. Polisledning och politiker som styr polisen med på olika sätt, regleringsbrev och 10 000 fler poliser och mer pengar och höjda straff och så vidare på olika sätt, måste bestämma sig för vilken polis vi vill ha. Vill vi helst ha jättemånga nya poliser, även om de är mindre lämpade eller fler av dem än tidigare, är mindre lämpade och gör fel, begår rättsövergrepp och så vidare än vi har gjort innan. Mitt svar på det är väldigt åt motsatta hållet, att nej, visst, vi behöver bli fler poliser, men kanske inte till vilket pris som helst, utan väg då också värdet av om man ställer sig så här, ska vi rekrytera en ny kommunikatör eller ska vi rekrytera en civilanställd utredare som kan utreda IT-tekniska brott på nätet till exempel? Vilket är mest värt? Då vill ju jag att i 9 fall av 10 så ska det vara utredaren som har förtur istället för kommunikatören.
Tack Johan för att du var med i podden idag och tack till er som lyssnade. Har ni idéer eller synpunkter på, vilket man ju kan ha, podden, hör av er till ledarsidan@svd.se. Tack också till dagens producent Jesper Sandström.